Kerstin Anna Furuhjelm, Eklund hette hon sen när hon gifte sig. Hon berättade allt möjligt, men bland annat berättade hon det att hon på 20-talet, jag tror ända in på 30-talet också, gick med sin man Lasse i antikhandlar och såna konsthandlar i Helsingfors för att söka efter tavlor och möbler som de hade förlorat när de, från det hemme de hade haft i Petersburg. Alltså min farmors svärföräldrar hade ett mycket vackert stort hem i Petersburg på Mahavaja 14. Och det gick de miste om då i revolutionens virvlar. Och fick ingenting med sig. Men så var det förstås en massa emigranter och som hade kommit till Finland. Och de tänkte att de kanske skulle kunna hitta någonting. Så de gick och sökte. Vissa tavlor som de tyckte var identiska, minns jag att hon berättade, så tittade de bakom speciellt. Därför att de hade sytt in i sina tavlor då pengar och värdepapper eftersom de inte kunde ta det med sig heller, så tänkte de kanske på något sätt. De hade kontakt med en av Enehjelm, som en finländare som också var där, att han skulle vakta deras hem och sen försöka få över det till Finland, men det lyckades inte. Jag förstod på min pappa att det var sen så att säga tjänstefolk, det vill säga husan, som var gift med en rödgardist som sen då länsade där hemme, som det väl gick med många andra också förstås. Min farmor skrev om sina upplevelser, om sitt liv, främst om sin barndom och också sin uppväxttid, ända egentligen fram då till de här dramatiska Petersburgshändelserna. Och ur dessa memoarer ska jag nu fortsätta att läsa. På förlovningskvällen hösten 1917 åkte min fästman Lasse och jag till svärföräldrarnas stadslokal vid Syngnäusgatan 7B. Jag kan aldrig glömma svärmors rara ögon och varma ömhet då hon tog emot mig med ordet du, som innefattade all den kärlek och lycka hon önskade sin gosse och mig. Följande dag kom blivande svärfar från Petersburg på högtidlig uppvaktning. Respektingivande, tyckte jag då, och den känslan satt i mig i många år. Han ansåg, sa Lasse senare, att det var ett alltför vågat företag att släppa en Helsingforsflicka till Kirgisstäppen, när därtill tiderna var så oroliga. Redan följande dag åkte svärfar tillbaka till hemmet vid Mahavaja 14 i Petersburg och sin ansvarsfulla post som chef för Ural Caspian Oil Company, det vill säga oljebolaget Shell i Ryssland. Lasse var chef vid dess oljekällor i Gurjev. Det var verkligen spännande att introducera Lasse i vår glada kusinkrets, men han accepterades med acklamation. Värre var det då mina umgängesvänner höll middagar för oss och ville bli bekanta med den där ingenjören från Kirgisstäppen. Lasse var blyg och tillbakadragen och trots vänliga frågor om Volga, Kaspiska havet, steppen och så vidare svarade han fåordigt. Och dock hade han ju kunnat berätta om så oändligt intressanta saker, i synnerhet just då från det jäsande Ryssland. Jag var ovan vid sådant tigande, men mamma tröstade mig. Det går nog om. Och hon fick rätt, men det skulle ta sin tid. Att han var mycket sympatisk och förtroendeingivande, tyckte alla mina vänner. I Ryssland jäste det fortfarande, och också här hemma ingav förhållandena stor oro. Man kunde ej se klart från den ena stunden till den andra. Lasse tyckte hans plikt var att trotsa svårigheterna av en resa genom det revolutionära Ryssland för att vara hos sina arbetare i Gurjev. Men då skulle vi ju bli skilda. Det var allt för svårt att veta vad följande minut bar i sitt köte. Allt var möjligt, vad som helst kunde hända, både i Ryssland och i vårt land. Dock kom det för menige man som en överraskning, både glad och förskräckande, då Svinhuvuds senat den 6 december 1917 förklarade Finland självständigt. Vad skulle nu följa? Minns så väl hur pappa helt tyst visade ut på de ryska fartygen som omgav Skatudden. Man levde liksom på ett upprört hav, ibland uppe på vågkammen, ibland djupt nere i vågdalen, med ett brus av händelser omkring sig, händelser inom ens eget land och en allt mera oroande världssituation. Lasse som min personliga lilla världssituation flöt liksom i lugnvatten, trots allt. Vi beslöt att åka till svärföräldrarnas landställe. Ute på sommarställe Heikkilä, Nuuks, i Esbo bodde svärmor med döttrarna Elsa, Siri och Elli. För de oroliga tiderna skulle hade familjen inte ännu åkt till hemmet i Petersburg. När fogden Werner Aalto, nu med häst och åbokärra, mötte oss vid Esbo station, grep han resolut tömmarna av Lasse. Han tittar bara på flickan sin, så vi kör snart i dike. Så såg jag Heikkilä för första gången. Det är Heikkilä som för mig och hela vår familj skulle bli paradiset på jorden. Den hemtrevliga verandan och den underbara stugan. Hallen trevlig med två eftermiddagskaffegrupper. Hematmosfären varm och välkomnande. Svägerskan Elsa hade jag ju råkat i England, även som på julbjudning hos general Frans Nybergs, min mummos svåger. Siri och Ellie var skolflickor i min förra skola, Laguska eller privata svenska flickskolan. De bodde på övervåningen, där även Lasses rum, penalen, fanns. I sängkammaren på nedre botten sov svärföräldrarna och småttingarna Maja och Kai, vilka så nyligen hade blivit moderlösa. Kai var ovanligt mager och blek. Maja sysslade pigg och nyta med stora leksaksbjörnen Maffe. Lasse berättade hur han ibland vid mycket unga år då Heikkilä var fullt av egna och gäster sovit på soffan i stugan och blivit väckt av de samma rum slumrande mormor Josefina Winter med syster Otilia Didon. Den stora tvåmans mahognisängen tycktes den för trång att döma av ideliga små utrop. Snarka inte Otilia! Snarka inte Josefina! Många andra minnen bjöd stugan på. Där föddes 1902 Lasses yngsta syster Elli, senare Prytz. Svärmor kunde ej nog prisa sin son vid minne av hur han vid Ellis födelse hade åkt in till Helsingfors med häst och där avhämtat barnmorska, badkar och barnvagn. Sådan var han då, och lika snäll och hjälpsam är han denna dag som är, sa svärmor. Och det skulle jag i rikaste mått få erfara. Villan Konungs, som svärfar ett par år tidigare köpt av Dr. Wetterstrand, stod tom. Och svärföräldrarna fann det klokast att slå höstflyttningen till Petersburg hemmet ur hågen och låta familjen flytta över till Konungs. Emellertid förvärrades den politiska situationen allt mera. Varubrist gjorde sig gällande överallt i landet, mest naturligtvis i Helsingfors. Man kunde ej köpa kläder, ej mat. Julen firades i stillhet med min bror Kickis familj. Lasse delade sig mellan familjerna på Konungs och Viskatudsgatan. Jag upphörde med skolarbete. Att korrigera en massa häften med en arbetslös, förälskad fästman bredvid sig hör inte till det lättaste. Trots den alltmera mörknande politiska himlen beslöt Lasse att försöka en resa till Ryssland. Och så utsattes bröllopet till den 29 januari 1918. Kort förut hade jag på gatan mött vår gårdskarsfru som stannade mig och med upprörd röstviska: Jag borde inte säga, men akta er alla, det kommer att hända något hemskt. Det lät kusligt i sanning och var inte det enda varsle om en annalkande politisk katastrof. Dock levde Lasse och jag så mycket i vårt eget liv med problem för mat och framtiden att omgivningen på något sätt blev ovidkommande. Strax efter bröllopet skulle vi försöka ta oss till hemmet i Gurjev, så mycket var klart, trots allt. Men skulle det bli något bröllop? Något hade skett i norr. Ryktena florerade, Mannahems namn var på alla släppar. Hopp och fruktan höll en bunden i ett kaotiskt grepp. Kunde fosterlandet räddas? Och så våra privata bekymmer med bröllop och färdig kaos i Ryssland. De värsta upproriska telegramblad spreds på gatorna. Lätt var det ej. Kanske dock föräldrarna led mest. Lasse och jag gick den 28 januari för att köpa biljetter till Petersburg. Vi stod vid biljettluckan då ett underligt tramp, tramp kom oss att svänga om och stelna till. Röda gardet marscherade fram och intog Helsingfors station. Det här är allvar, sa Lasse, och vi susade ut och så vidare längs bakgator hemåt mot Skatusgatan. Överallt hördes skottlossning. Hemskt. Kikki och Karin hade jämte kusin Fredrik dagen innan farit till Boe gård nära Borgo. Vi beslöt att uppskjuta bröllopet till den 31 januari. Tågtrafiken hade stoppats och isvägen var livsfarlig på grund av där skjutande röda patruller. Svärfar hade anlett med det sista ordinarie tåget från Petersburg. Sent på kvällen den 30 januari återvände Karin och Kiki från Borgå till Helsingfors, åkande längs isarna där de röda sköt och mördade. Kusin Fredrik hade vägrat att våga sitt liv för ett bröllopsskull och stannat kvar i Borgå skärgård, där han i februari jämte många andra blev mördad av de röda. Den 31 januari grydde i all sin overklighet. Svärmor och svägerskorna anlände till bröllopet efter en äventyrlig åktur med häst och släde från Konungs till Helsingfors. De röda hade under färden flera gånger genomsökt släden. Så var jag färdigklädd och mommo kom och la en vacker antik vit sidensjal över mina axlar. Den hade tillhört hennes mor. I min kära pappas arm gick jag så emot Lasse och det var med fullt förtroende pappa överlämna sin flicka åt en man av Lasses karaktär. Allt var en enda overklighet. Tills vi satt oss till bords och Kickis och Karins lilla Sten plötsligt ropa: Sten, vi letar i det svarta! Han menar plommonen. Plötsligt ringde tamburklockan. De röda kommer, var den kusliga reaktionen. Där utanför stod helt befriande ett blomsterbud från sommargrannen på Finns, friherrinnan von Olsen. Så återigen en ringning. Hjalmar Prokopé gick till telefonen, kom blek tillbaka. Jag följer dig hem, Anna-Lisa, sa han sakta. Bruden fick ej veta sanningen, som jag dock anade. Anna-Lisas bror, unga lovande Hans Kronstedt, hade samma dag stupat i slaget vid Kärvo. Lasse och jag vandrade längs tomma gator med skottlossning som bakgrund till vår första hemvist vid Kaserngatan. Ett blomsterprytt bord i vårt rum harmonierade illa med en kulspruta där utanför. Kusligt i sanning. Efteråt hörde vi om bröllopsgästernas äventyr på hemväg från bröllopet. Bland annat höll Totti Helsingius som dumt nog hade klätt sig i cylinder på att bli fängslad av en röd patrull tills han sprang mellan två obekanta ryssar som han tog under armen, högt mumlande de få ryska ord han kunde. Vi förstod mycket snart att en resa till Ryssland var en utopi och hyrde en möblerad lägenhet vid Konstantinsgatan, nuvarande Kötulsgatan. Ägaren hade flytt från sitt Helsingforshem. Kvar i hemme blev ett hembiträde med en finsk rödgardist som fästman. De frödade sig högljutt över de gevärssalvor som nattetid hördes från den närbelägna isen vid Norra hamnen. De röda skjuter vita slaktare, sa de förnöjda. Den 24 februari beslöt Lasse att vi, kosta vad det ville, skulle försöka en resa till Petersburg. Gamla pappa sa adjö såsom för alltid. Hur vi kom in på det för allmänheten avstängda stationsområdet förstår jag ej. Vi steg upp på ett tåg. Om och när det skulle gå visste ingen. Efter en odefinierbart lång väntan i det underliga tåget satte det sig plötsligt i rörelse. Är ni nygifta? Frågade en granne i kupén. Brutalt slogs varje tanke på egen lycka ihjäl då konduktören på en station bad oss titta ut och njuta av åsynen av hjälten Kaljunen som med egen hand skjutit så många vita slaktare. Till natten hamnade Lasse och jag i skilda kupéer. I min så kallade damkupé inträdde senare en herre som la sig på britsen under min. Då jag om morgonen dinglade ner från min höjd fällde jag min halsduk på hans bädd. Ett och ett halvt år senare kom en viss herra Virkula till Lasses tjänst i Helsingfors. Återlämnade duken, jonka rouvanne unohti vuoteelleni. Han hade tagit reda på vårt namn och gjort sig möda att så långt senare spåra upp Lasse. Överraskande lyckligt anlände vi till Petersburg och så småningom där till Mahavaja 14. Köksan Elisa, nygift med en finsk rödgardist, och husan Aino förlovad med en sådan, tog emot oss i svärföräldrarnas vackra, tills vidare orörda hem. Så började vårt underliga, oroliga, svältande, dock lyckliga liv i Petersburg. Ja, här slutar min farmor, tyvärr, sina memoarer. Och just när hon har gift sig och man undrar hur det ska gå. Så mycket vet jag om det som hände i Petersburg. De bodde där i någon månad. Gränserna till Finland stängdes och de kunde inte komma tillbaka genast. Och hade inte heller tänkt det i och för sig. De hade ingen mat och det var en jättestor säck med skorpsmulor som det var det som de åt mest. Och te. Och hungrade som väl alla andra också. Hon spelade som sagt piano och flygel och hon komponerade en vals som hette Hungervalsen. Som de spelade när de var som mest hungriga för att uppmuntra sig själv. Sen en dag så meddelade myndigheten att nu öppnas gränsen till Finland och alla finländare får åka över tillbaka till som vill. Men man får inte ta någonting med sig. Så allting, hela det hemmet så att säga, hennes svärföräldrars hem och allt vad de ägde som blev där. Och så kom de då till Finland. Och kom sen, min farmor och farfar kom sen att leva och bo i Helsingfors och Esbo. Hela sitt liv. Min farfar dog 1942, alltså Lasse. 43, förlåt. Och min farmor, som jag då minns mycket bra, hon betydde för mycket för mig i min barndom och ungdom. Hon dog 1983. Jag var 18.